Jag ska läsa från Jesaja. Jesaja 53 kapitel och jag börjar på vers 2. Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han var varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, likt en man som man skyller sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor han tog på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var av oss gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och han öppnade inte sin mun, likt ett lamm som förs bort till att slaktas, likt ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade inget orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe.
Vi börjar med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för denna dagen, för en skön sommardag som du har gjort. Och vi tackar dig också, Herre, nu att du har samlat oss inför dig själv och inför ditt ord. Vi ber, Herre, att du öppnar våra hjärtan, vårt förstånd. Hjälp oss, Herre, att ta emot ditt ord, Herre, att det får bli till frön i våra hjärtan, Herre, som växer upp och bär frukt till evigt liv. Amen. Jag vill tala idag om en Gud med sår. Och jag tänkte vi skulle ta vår början i Johannes evangeliet. I det sammanhang där den uppståndne Jesus trädde fram bland lärjungarna. Och det är i det 20:e kapitlet för er som vill slå upp. Och han har visat sig för lärjungarna en gång. Och de har svårt att tro att det verkligen är den Jesus som de hade sett läggas i graven, som nu står ibland dem. Och de undrar, kan det vara en ande? Är det en projektion? Är det verkligen den samma Jesus som lades i graven, som nu står framför dem med en verklig kropp? Och Jesus, han får säga till dem att ja, men ni kan röra vid mig. Och han ber att få någonting att äta för att visa att han har en verklig kropp. Och så är det en av lärjungarna som inte fanns med där, lärjungen Thomas. Och man berättar för honom och han kan inte tro detta. Men han är med nästa gång som Jesus träder fram ibland dem. Och då läser vi i den 24 versen, Johannes 20 kapitel, om Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Och då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Sen sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Och här ligger förstås betoningen på att det verkligen är Jesus som står framför dem som den uppståndne. Men jag vill också att vi riktar uppmärksamheten mot detta, att Jesus identitet också ligger i detta, att han bär på sår. De sår som han fick på korset under sitt lidande. Och vad innebär detta egentligen? Att den uppståndne Jesus bär på sår. Och jag tänkte vi ska ta oss vidare till Romarbrevet som hjälper oss att se en förklaring på detta. Där är vi i ett sammanhang där Paulus har redogjort för hur människans tillkortakommande att behaga Gud, att leva efter Guds vilja, att göra det som är rätt. Hur fastän att kanske att det finns en vilja till detta, hur människans natur, det som Paulus kallar den köttsliga naturen, sviker och bedrager och gör att man ständigt kommer till korta kommanden. Och så ropar han ut, jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och så svarar han direkt, Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre. Och sen kommer ett riktigt triumfatoriskt utrop. Han säger, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Ja, Paulus visar på hur en människa kan vara rättfärdig. Hur hon kan vara fri från skuld och fördömelse. Och det är intressant att kontrastera här hur ordet fördömelse används 2 gånger i de här verserna. Första gången så säger Paulus, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och nästa gång han använder ordet fördömelse i vers 3 så säger han, i hans kropp, i Jesu kropp fördömde Gud synden. Det är därför som Jesus bär sår också i sin uppståndna kropp. Det är en påminnelse för alla vad som har vunnits av Jesus. Det är en påminnelse för Jesus själv, för änglavärlden. Det är en påminnelse i det himmelska templet. Och det är en påminnelse för alla som vill komma till Jesus. När Jesus öppnar sina armar för att ta emot den människa som söker sig till honom och sluter dig till sig själv, så är det till en sårmärkt kropp han sluter dig. Och därför, och endast därför, så kan han ta emot en syndare. För hur skulle en helig Gud annars kunna ta emot en syndare? Synd som ju uppväcker hos en rättfärdig Gud också en rättfärdig vrede. Men Jesus, Guds son, han tar emot syndare därför att han har en sårmärkt kropp. Och tänkte att vi ska se på några konkreta exempel ifrån evangelierna om hur Jesus tar emot människor. Och jag tänker att det kan vara en uppmuntran för oss att just att se de här konkreta exemplen på hur Jesus när han var på jorden tog emot människor. Låt oss först se på Petrus. Och det är en text ifrån Lukas 5 kapitel som jag så många gånger har talat väldigt starkt till mig. Petrus, han har börjat lära känna Jesus. Han har börjat följa honom. Men det har inte riktigt landat hos honom ännu vem det är han följer. Och sen är det ett tillfälle när Petrus och hans kollegor varit ute och fiskat en natt. Och de kommer hem och det har varit dåligt med fiskafänget. De har inte fått en fena. Och Jesus, han står där på stranden när de kommer mot land. Och så säger han till dem att gör ett försök till. Kasta ut på djupt vatten. Och lite motvilligt så säger Petrus, ja okej, på dina ord så ska vi göra den här dumheten. Och han kastar ut näten och de blir så fulla så att så mycket fisk så de kan rymma. Och de är på väg att brista näten. Och då drabbas Petrus. Det står att han greps utav bävan. Ett klubbslag. För han förstår plötsligt att Gud är verklig. Och att den man som han har framför sig, att Gud bor i honom. Och det här blir så verkligt för Petrus. Och samtidigt så förstår han att den makt som plötsligt har uppenbarats och blivit verklig för honom, att det är en ren makt, att det är en helig makt och att det är en helig Gud som är verklig. Och då står det att när Simon Petrus såg detta så föll han ner vid Jesu knän och sa, gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, så fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. Och Jesus, han kunde mycket väl ha svarat, ja det har du rätt i, jag kan inte ha med dig att göra. Men istället så säger Jesus kanske så här att, ja det har du rätt i, men var inte rädd, jag har en sårmärkt kropp för din skull. Och han stöter inte bort Petrus, han kommenterar nästan inte detta, han säger var inte rädd. Och så kallar han på Petrus. Han ärar Petrus med ett uppdrag istället för att gå bort ifrån honom. För att Jesus vet att Petrus synd ska läggas på honom själv. Och i hans kropp ska Gud fördöma synden. Och vi hörde om detta utförligt ifrån Jesaja 53 som Kerstin läste för oss. Samma också längre fram i Petrus liv. När han följt Jesus, bekänt Jesus, så kommer den där dagen när Jesus arresteras och tas till översteprästernas gård där han blir hånad och misshandlad. Och Petrus förnekar Jesus. Några dagar eller veckor senare så möter Petrus Jesus vid Tiberias sjö. Jesus, han tar honom avsides för, kan säga, ett själavårdande samtal. Och i det samtalet så finns ingen fördömelse. Där finns upprättelse. Där finns bara nåd och en ny kallelse. Därför att han möter en frälsare med en sårmärkt kropp som har lidit och dött för Petrus. Vi läser också, vi går tillbaka till Lukas, i Lukas 5, där vi läste om Petrus och fiskafänget. Så fortsätter det med att berätta om när Jesus kallar Levi och tullindrivarna, eller publikanerna som det stod i alla översättningar. Och där står det i Lukas 5. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Och tullindrivarna, de var, som ni säkert vet, illa omtyckta människor i samhället. Och jag har förstått, så var det här med att vara tullindrivare, det var ett yrke som man inte valde själv, utan som gick i arv. Och det var på ett sätt en väldigt otacksam lott att vara född till. Därför att man var, som sagt, illa sedda i samhället. I det här judiska samhället så innebar det ju att man var en samarbetare med ockupationsmakten. Och många gånger så använde ju tullindrivaren också sina befogenheter, gick över sina befogenheter och skodde sig. Och detta medförde att man var ganska isolerade i samhället. På ett sätt utstötta, på ett sätt fruktade. Och Jesus fick alltså se Levi där han sitter vid tullhuset. Och han går fram och säger till honom: följ mig. Och vi kan förmoda att det här var ganska förvånande för Levi, att överhuvudtaget bli tilltalad. Och än mer kanske utav en rabbi som han hört talas om. Och då står det att då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Och sen ordnade Levi en stor fest för Jesus i sitt hem. Han kanske inte var direkt fattig, Levi. Och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Och Jesus svarade dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Så Jesus, han inte bara talar till Levi och kallar honom att följa honom, utan han äter med honom. Och att äta är ju en form av gemenskap, och inte minst i Mellanösternkulturen så är det ett starkt bevis på en gemenskap, och vänskap och erkännande. Och som vi läste så reagerar fariserna på detta. Fariserna, de tog Guds lag på allvar. Förmodligen mer än vad vi gör som sitter här. Och de ser här en man, om vilken det sägs att han är sänd från Gud, som undervisar om Gud, en rabbi, men som tar emot syndare. Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Och de insåg inte att Jesus tog Guds lag på långt större allvar än de själva kunde göra. Jesus, han led och dog för att uppfylla lagens krav och lagens dom. I hans kropp fördömde Gud synden. Därför så tar han emot syndare och äter tillsammans med dem. Det är en sårmärkt Gud som tar emot dem. Och det som ursprungligen var menat som en anklagelse. Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Det får bli i våra öron ett vittnesbörd om nåd ett vittnesbörd om kärlek och ett vittnesbörd om frihet. Och sen det här med att Jesus äter med syndare, det återkommer också i Lukas 15 med samma reaktion där, återges ifrån fariseerna. Och direkt efter på detta, Lukas 15, så för att bemöta den här kommentaren eller anklagelsen, så har vi Jesus tre liknelser om det förlorade fåret, det borttappade myntet och den förlorade sonen. Och jag tänker särskilt på liknelsen om den förlorade sonen, där Jesus vill förklara just detta, hur han kan äta med de här syndarna. Och han berättar om den här sonen då, som har kommit till insikt och vänder om bokstavligen för att söka sig tillbaka till fadern. Och det står att medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Och Jesus, han vill förstås få lyssnarna att förstå att det är så Gud tar emot också den som har, ja, ska vi säga, förspilt sitt liv och förspilt sitt, det som kunde vara värt respekt och förtroende, som har förspilt allt. Och Gud gör tvärt emot vad en helig Gud kan förväntas göra. Han förbarmade sig, han skyndade sig emot honom. Han föll honom om halsen och kysste honom. En Gud som också är rik på nåd och barmhärtighet har öppnat en väg för att kunna handla så. Och Paulus, han ger uttryck för detta i andra Korinthierbrevets 5 kapitel. Han säger att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Gud, när Gud sänder Jesus om att försona världen, så är det inte så att han låter, så att säga, någon annan göra jobbet, utan Gud var själv i Kristus. Han, och det står att han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och så säger Paulus, han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud från Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så vi sammanfattar de här exemplen med hur Jesus tar emot. Att när vi söker oss till Jesus, så får vi rikta blicken på att han bär på sår. Försoningens tecken. Och detta, gör vi detta, så ska det ge oss tro och frimodighet som vi kan behöva när vi anklagas, kanske i vårt samvete. Att han som betalade så mycket är villig att ta emot oss. Tänk på detta. Han som betalade så mycket är förstås villig att ta emot oss. Och underbart, han är villig också att ta emot andra syndare. Vi får bära ut det budskap som vi själva har tagit emot. Vi får vittna om den nåd som vi har lärt känna. Vi sitter inte här i kyrkan som församlingsmedlemmar, om vi är det, för att vi är så goda och fina. Vi har inget att berömma oss av utom Kristus. Och det här är så kristallklart i skriften. Det står ordagrant. När Paulus redogör för en rättfärdighet som kommer genom tro och inte genom gärningar i Romarbrevet 3, så ändrar han det resonemanget med att fråga retoriskt: Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Beröm är uteslutet. Och så frågar Paulus, genom vilken princip? Gärningarnas? Nej, genom trons princip. Jag känner ibland att vi måste vara väldigt försiktiga att framställa kyrkan som en plats för de goda och fina. Att peka på vad kyrkan eller församlingarna uträttar. Uträttar för nödställda människor och så. Det är som att säga att vi gör så mycket gott. Kom med så kan du också få känna dig god och fin. Det är inte vårt budskap. Bara en kristenhet som vet vad det vill säga att ta emot rättfärdighet genom tro kan vittna om Kristus. Jag vill säga det en gång till. Bara en kristenhet som vet vad det vill säga att ta emot rättfärdighet genom tro kan vittna sant om Kristus. Och så vill jag bara säga att den rättfärdighet som kommer av tro, som en uppmuntran att ta emot denna och att hålla fast vid denna, att den är på intet sätt underlägsen en rättfärdighet som bygger på gärningar. En sådan rättfärdighet är för övrigt helt hypotetisk, för den är omöjlig för oss att uppnå. Och det behöver vi komma till insikt om. Men en rättfärdighet som vi tar emot genom tro, den är fullkomlig från första stund. Vi tar emot något som är fullkomligt och färdigt, komplett. Jesus utropade på korset, det är fullbordat. Och därför så är det bara trosrättfärdigheten som kan medföra visshet. Visshet att ha det rätt ställt med Gud. Visshet om att äga frid med Gud. Därför att den är färdig, den är komplett. Och så också att eftersom trosrättfärdigheten är en gåva, så är det kan man säga att på köpet så får vi också den kärlek som finns hos givaren. Den rättfärdighet som bygger på gärningar, säger Bibeln, det man får ta emot där, det är en lön. En lön är, ja, det är någonting avtalat, reglerat. Det finns inget liksom, det behöver inte vara något relationsmässigt i det. Det finns ingen gåva, det finns ingen kärlek. Men rättfärdigheten som vi tar emot genom tro och som är oförtjänt och som bygger på Jesu förtjänst, att Jesus villigt har lidit och dött på korset, det är en rättfärdighet som ges med kärlek. Med den största kärlek som finns. Och därför så står det också då i Romarbrevet. Paulus, han citerar David. Han säger först att därför så prisas också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Och citerar han David. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Saliga är den man som Herren inte tillräknar synd. Så vill jag sluta med att säga att för dig som varit kristen i många år och som en gång har lagt ned allt ditt eget och tagit emot Jesus i tro, kom tillbaka till honom gång på gång. Låt dig tröstas och styrkas av att du har en sårmärkt vän och frälsare. Iklä dig hans rättfärdighet varje dag. Och säg som Paulus, allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Och för dig som inte vet vad rättfärdighet genom tro vill säga ännu, så vill jag säga att Omvänd dig ifrån självförtröstan. Ge upp den. Kom till slutet på den vägen. Och ta istället ett steg i tro. Och luta dig på Jesus med all din tyngd. Det är inte för inte som han öppnar en sårmärkt famn emot dig. För att ta emot dig. Tro och endast tro. Och när du har funnit tro på Jesus, så låt också döpa dig i Jesu namn. Ska vi be igen? Herre, vi tackar dig för evangeliet. Tack att detta evangelium, Herre, har gått ut över hela världen. Att det har gått ut till oss i detta land. Att vi fått höra om det. Att, Herre, hur vi endast genom tro kan få ta emot all denna välsignelse, denna rättfärdighet, denna kärlek ifrån dig. Herre, jag ber att du ska plantera detta ordet i oss, Herre. Och att du ska skapa tro i oss varje dag. Att hålla fast vid dig, Herre Jesus. När det stormar, Herre. När vi faller, när vi snubblar, när samvetet anklagar oss. Hjälp oss att hålla fast vid dig, Herre Jesus. Och förbli i din sårmärkta famn. Och jag ber, Herre, för de här som ännu inte, Herre, har upplever att man äger denna tro, Herre. Så ber jag, Herre, om din nåd och ditt verk. Tackar dig, Herre, att du ska se frukt utav ditt lidande, Herre. Och vinna människor. Amen.